Podplay.
Valet 2022 fortsätter att vara en rysare. I dagens Studio DN om det jämna läget i riksdagen, om regeringsbildningen och den stökiga mandatperiod som väntar. Jag heter Ylke Holago och jag säger välkommen till Eva Stenberg, politisk kommentator här på Dagens Nyheter.
Tack så mycket.
Det är sen måndags eftermiddag, ett knappt dygn efter valet när vi spelar in det här avsnittet, och just nu ser högerblocket lett av moderatledaren Ulf Kristersson ut och ha en knapp ledning, men vi vet ju inte säkert förrän tidigast på onsdag. Du har ju bevakat många val genom åren. Om vi bara backar tillbaka ett dygn, hur var valdagen för dig ur ditt jobbperspektiv?
Ja, det här valet var jag ju inte ute på någon valvaka som jag ibland har varit tidigare, då man känner stämningen verkligen in på kroppen i olika partier, utan jag var här på redaktionen. Men det är också en av de allra bästa dagarna på jobbet, tycker jag, i ens arbetsliv, för att det är en särskilt högtidlig stämning och högsta cheferna har köpt skumbilar och chips, och det var ju dessutom andlöst spännande med rösträkningen. Och det är lite svårt att skriva de där texterna som ska tryckas på papper, och sen på morgonen vet ju läsaren mer än jag visste när jag ska skriva. Så jag hade skrivit några olika versioner som jag kunde utgå från. Och när jag snart skulle lämna så såg det ut som Magdalena Anderssons lag ledde med ungefär 2 procentenheter. Det är rätt mycket. Så jag satt där och tänkte, åh, ska jag våga skriva att hon leder just nu? Och så plötsligt så började bara hennes stöd att smälta ihop, och på en kvart så hade hela läget ändrats, eller 20 minuter. Så jag fick jättesnabbt skriva om. Det blev jättestressigt för att hinna med den här tiden då vi måste lämna till tryck. Så det blev ovanligt dramatiskt, för allting hände precis just då, 22:25. Omkring när jag skulle lämna min text. Men det var otroligt spännande. Och sen hade jag ju hoppats att de skulle hinna räkna klart alla vallokaler så man kunde lämna sin sista text framåt 1-2 på natten, som var lite mer säker. Men det kom ju aldrig, inte ens det här att man hade räknat alla valdistrikt som gick att räkna, så att säga. Det är fortfarande en del rösträkning som återstår.
Bara en liten nördfråga. En politisk kommentator, vad behöver den eller du följa för kanaler för att hålla dig uppdaterad under det här pågående skedet som är valnatten?
Framförallt så följde jag ju valmyndigheten val.se, där man kunde se vart efter de rapporterade in sina valdistrikt. Sen hade jag och mina kollegor Hans Olsson och Hans Rosén, som skrev nyhetstexten, huvudtexten i tidningen om valet, hade SVTs valvaka på också då, för att se rapporterna från, de hade ju reportrar ute på alla valvaker. Vi hade ju också kollegor ute där, men vi hann ju inte alltid ringa och kolla dem, utan vi kollade också SVT, så kunde vi stämma av med partiernas valvaker då.
Och idag så är ju det lite otydliga läget ett faktum. Du kom precis från riksdagen. Vad såg och hörde du? Hur var stämningen?
Alla var väldigt mycket nyfikna och på tå. Och precis när jag skulle gå till tunnelbanan för att åka hit till den här studion då från riksdagen, så sprang jag in i Ebba Busch och hennes gruppledare Andreas Karlsson och stabschefen, som kom gående in till Moderaternas riksdagskansli för att överlägga, antar jag, med Ulf Kristersson då inför en möjlig regeringsbildning. Och tidigare på dagen hade ju Jimmy Åkesson, han var den första som gick in genom den porten, och sen lite senare kom Liberalernas Johan Persson, och Ebba Busch var väl då sist i raden, skulle jag tro, som gick in där. Så de positionerar sig väl i startgroparna för att snabbt som 17 kunna börja en riktig regeringsbildning när valresultatet är klart, om det här resultatet fortfarande står sig. Och ganska mycket tyder väl på att det kommer att göra det.
Och vi får ju som sagt då vänta på det slutgiltiga resultatet ett par dagar. Men berätta, vad händer den närmsta tiden här?
Ja, det kommer ju då komma ett valresultat på onsdag, eller kan dra ut lite till också, som är fastställt. Och då vet ju både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson och allihopa vem som kommer att få första chansen att bilda en regering. Och är det då en majoritet till höger, Ulf Kristerssons lag, så kan Magdalena Andersson välja att avgå som statsminister. Jag skulle säga att det är ganska troligt att hon gör det. Om hon inte gör det, då kommer det att bli en statsministeromröstning. Och i den kan hon då fällas om hon har en majoritet emot sig. Och sen så, ja, är hon ledare för en övergångsregering, precis som hon blir om hon avgår frivilligt. Då kommer också talmannen, när det finns ett valresultat klart som är fastställt, då kommer talmannen också att kalla till sig alla partiledarna och lyssna på vad de har för inställning i regeringsfrågan. Och sen kommer han då att dra slutsatsen, vem har störst förutsättningar att bilda en regering. Och ser det ut som det gör idag, så blir det Ulf Kristersson, skulle jag säga, som får chans att försöka bilda sin regering. Och det är väl det han håller på att börja lägga grunden till då, det här som har hänt idag då, när Åkesson åt lunch i moderatkansliet och sen kom Johan Persson och Ebba Busch efter senare.
Du nämnde ju den här chatten med DN-läsare som, där du svarade på frågor som här för en stund sedan. Och flera undrade över statsministerfrågan just. Om högerblocket får majoritet, hur ser då möjligheten för Jimmy Åkesson ut att bli statsminister, givet att han leder högersidans största parti?
Nej, det ser inte särskilt bra ut för honom. För att egentligen i grunden är det väldigt enkelt hur man blir statsminister. Den som kan räkna till 175 blir statsminister. Det finns 349 riksdagsmandat och kan man räkna till 175 kan man bli statsminister. Och Jimmy Åkesson, de ser ut att få ihop drygt 70 mandat, Sverigedemokraterna. Det finns inget annat parti som stödjer dem. Så han behöver ju över 100 mandat för att kunna bli statsminister. Han kommer inte att få det stödet. Folk kommer inte att släppa fram honom, utan de kommer att rösta nej. Ulf Kristersson däremot skulle kunna få 175 ledamöter. Beroende på om valresultatet ändras förstås, så kanske han kan få några fler eller så. Det vet vi inte, men som det ser ut nu kan han få 175. Därför att både Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har ju sagt att de vill se honom som statsminister. Och om han efter de här samtalen med dem och förhandlingarna kan få dem att stå fast vid det, kan göra dem nöjda så att säga, Då ligger han bäst till att bli statsminister. Så det hjälper inte att vara ett stort parti om man inte har kompisar. Eller så ska man vara ett parti på över 50%. Då kan man bilda regering. Mm.
Och det här hänger ihop med en annan fråga från en läsare som undrade varför Magdalena Andersson inte automatiskt blir statsminister, eftersom hennes parti Socialdemokraterna då fick flest röster i valet. Vad är svaret på den frågan?
Ja, att hennes kamrater inte är stora nog är svaret. Hon kan inte räkna till 175 som det ser ut nu, och då blir man inte statsminister.
Vad skulle det krävas?
Ja, Centern gjorde ju ett lite för dåligt val för att Magdalena Andersson skulle kunna bli statsminister. Hade de kunnat locka fler liberaler från Moderaterna eller Liberalerna över blockgränsen och gått fram lite till, det är ju ganska jämnt, så hade hon kanske kunnat få ihop sina 175 mandat. Både Centern och Vänsterpartiet gick ju tillbaka i valet. Socialdemokraterna gick ju framåt och Miljöpartiet gick ju också lite framåt. Men det hjälper inte, utan det räcker inte att vara stor om man inte har 50%. Man måste också ha vänner som gör att man blir det största blocket.
Det här med svårigheten att bilda majoritet har ju diskuterats i flera val nu, och då har ju också frågan om Moderaterna och Socialdemokraterna någonsin skulle kunna samarbeta för att bilda en regering varit uppe. Är det någonting som skulle kunna bli aktuellt nu? Hur ser läget ut där?
Som det ser ut nu så tror jag inte det är aktuellt. Moderaterna har ju redan valt. De valde ju mellan samarbete med Socialdemokraterna eller med Sverigedemokraterna tidigare. Och då bestämde de sig för att de ville samarbeta med Sverigedemokraterna. Det var deras enda chans egentligen att få en statsministerpost, och de ansåg att det behövdes en opposition som inte bara var Sverigedemokraterna mot socialdemokratin. Och det tror jag, det beslutet står kvar om inte omvärldsläget blir mycket, mycket värre. Och med tanke på kriget i Ukraina så ska man ju inte utesluta att omvärldsläget kan bli mycket värre. Om man tänker att Ryssland skulle använda kärnvapen, gå in i Baltikum, sådana scenarier. Ett scenarier som skulle utöka kriget så att säga närmare Sveriges gränser och göra det farligare. Då så tror jag att vi skulle få se en samlingsregering eller en regering med Moderaterna och Socialdemokraterna. Och som det såg ut när jag tittade på Valmyndighetens mandatfördelning här för ett par timmar sedan, så var det faktiskt så att Moderaterna och Socialdemokraterna kunde räkna till 175 tillsammans. Så de skulle kunna ha ett regeringsunderlag. Men det är lika sannolikt egentligen att de skulle göra någon slags samlingsregering. Det är lite svårt att säga vilket av dem, men att man skulle gå ihop, det tror jag.
Och vad är syftet med det? Att vara mer enade inför ett ännu större problem?
Ja, man kan ju se det där redan i NATO-frågan. Där agerar de ju enat inför någonting som de uppfattar handlar om nationens säkerhet och så. De gjorde det ju tydligt när det gällde att exportera vapen till Ukraina. Och de har gjort det när det gäller försvarsanslagen, det här att gå upp till 2%. Som ju är en mycket stor höjning jämfört med det har varit innan. Så att det syns, och det har synts också när det har varit terrorattentat och den typen av händelser. Att då sträcks händer ut mellan moderater och socialdemokrater snabbt.
Och läget vi är i nu då, vem som än blir statsminister i den här processen som ska pågå närmsta tiden, den kommer att få ett väldigt svårt läge. Varför då? Kan ge oss en superpedagogisk förklaring på vad den personen hamnar i för läge.
Ja, jag vet ju inte om jag kan vara superpedagogisk här, men jag ska försöka, för det är ju väldigt, väldigt jämnt. Vi pratar ju om att räkna till 175. Ska man vara riktigt trygg, då ska man ju ha en mycket, mycket större marginal. Men om det bara skiljer ett mandat, det är ju precis som det har gjort de här gångna 4 åren. Och vi minns ju vad det hänt. De har avsatt en statsminister. Det har varit 3 olika regeringar. 2 budgetar har fallit. Det har varit misstroende om röstningar som man inte riktigt har vetat hur det ska sluta. Det har varit väldigt rörigt. Och så kan det bli även nästa mandatperiod. Vi minns ju från tiden som har gått, då har ju en så kallad politisk vilde, en partilös, Amina Kakabaveh, fått fälla avgörandet i några frågor. Och kunnat ställa krav trots att hon inte ens har haft ett parti bakom sig. Och så kan det ju bli även den här mandatperioden möjligen, om någon skulle hoppa av från ett parti.
Sverigedemokraterna har ju gått väldigt starkt framåt i det här valet. Vad innebär deras starka valresultat i realiteten? Vilka är de första frågorna de kan tänkas försöka driva?
Ja, de har ju gått framåt så att man kan ju utgå från att de kommer att få ett stort inflytande. Och där får de ju landa i, de har ju sagt att de vill ingå i regeringen. Men hur viktigt är det kravet? Hur mycket eftertryck ska de lägga? De kan ju säga att, ja, för att vi ska få ihop det här så avstår vi från det. För vi vet ju att Liberalerna kommer inte att acceptera det här. Men istället vill vi ha politiska eftergifter. Och då tror jag att det handlar om en hårdare migrationspolitik. Det handlar om en politik som säger att man ska minska bidragen till de som redan bor i Sverige och som har invandrat. Att man ska säga att om man inte har bott här länge ska man inte ha samma förmåner. Det kan handla om återvandringspaket. Det kan handla om kulturpolitik som ett område som Sverigedemokraterna är intresserade av. Det kan handla om, de har sagt innan, nivån i A-kassan, sa Jimmy Åkesson i partiledarintervjun här i DN. Det är ett absolut krav att den inte sänks. De har också ställt krav på en tandvårdsreform. Så det finns en serie, och hårda tag mot brott naturligtvis. Där har de en del gemensamma förslag, men Sverigedemokraterna vill gå längre. Även så långt så att de andra partierna tycker att det hotar rättssäkerheten. Så att det finns många områden, men hjärtat för Sverigedemokraterna, det är ju deras invandringsmotstånd. Så det är ju på det området, tror jag, som de kommer att hårdast prioritera.
Du nämnde här deras politik och idéer kring invandrares återvandring, något som partiet tidigare benämnde som repatriering. Det är någonting som oroar många svenskar med bakgrund i andra länder. Hur kommer partiet att hantera den frågan framöver? Hur kommer andra partier att agera? Vilken plats kommer just den frågan att ta?
Jag tror att det kommer att vara en viktig fråga för Sverigedemokraterna att få till stånd någon slags, de har krävt en återvandringsmyndighet. De kommer att säga att det ska vara en frivillig återvandring, att vi erbjuder bidrag till de som vill återvandra. Men i kombination också med en politik där man minskar bidragen för de som inte har bott här så länge, så kan det ju ändå upplevas som en press, som en förväntan att det är så man ska agera. Men de har inte ställt krav på att det ska vara ett tvång, som för länge sedan så krävde Sverigedemokraterna. Försöker tänka, i slutet av 90-talet i partiprogrammet vill jag minnas, så stod det att alla som har kommit till Sverige efter 1970, de ska skickas hem igen. Så långt har ju inte Sverigedemokraterna gått nu, utan de säger att det ska vara en myndighet som jobbar med frivillig återvandring.
Och hur har alla andra riksdagspartier svarat på den här typen av politik?
Jag har faktiskt inte hört så tydliga svar på det. Det kanske också är ett tecken på att de inte vill binda sig, att det kan bli en förhandling så att säga. Men man får, jag ska titta på deras motioner här vad det lider, hur de, om de har tagit ställning till det i riksdagen eller inte, de andra partierna.
Ja, det här är ju som alla förstår en väldigt komplex fråga som vi lär få återkomma till framöver. Nu ska vi ta en kort paus och sen prata vidare om det politiska läget efter valet och vad som väntar den närmsta tiden. Du lyssnar på Studio DN idag om det politiska läget efter valet. Eva Stenberg, Dagens Nyheters politiska kommentator. Nu väntar ju förutom regeringsbildning också valanalyser här. Liberalernas Karin Karlsbro sa i Sveriges Radio i morse att Sverigedemokraterna inte kan ingå i en regering som får stöd av Liberalerna. Men på vägen ut från radiohuset så sa Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshoff till Dagens Nyheter att allt ska upp på bordet. Då undrar jag, hur kan regeringsdiskussionen komma att påverka Liberalerna internt?
Liberalerna har ju ett beslut fattat efter stor vånda och mycket diskussioner om att de inte ska stödja en regering där Sverigedemokraterna ingår. Så det är beslutet. Skulle mot förmodan faktiskt Liberalernas ledning vill riva upp det, så kommer det att bli, ja, då riskerar de i princip partisplittring. För den falangen som Karin Karlsbro faktiskt tillhör, som inte vill se ett samarbete med Jimmy Åkesson och som var för ett samarbete med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern, just för att inte samarbeta med Sverigedemokraterna, de kommer inte att acceptera det, tror jag. Så att det skulle kunna ske till priset av en liberal partisplittring, och därför så tror jag inte att det kommer att hända. Det skulle dessutom sannolikt splittra också Liberalernas riksdagsgrupp, och då skulle de inte kunna räkna till 75, alltså ha ett underlag för sin regering. Så att jag tror att Ulf Kristersson har inte, alltså han kommer att få slita hårt för att inte ta in Sverigedemokraterna i regeringen. Men det kommer ju å andra sidan då kräva politiska eftergifter istället.
Men vilken falang är starkare i Liberalerna just nu? Hur nära förestående kan en sån splittring i riksdagen vara till exempel?
Jag tror inte den är nära förestående. Och den falangen som Johan Persson, partiledaren, tillhör och som Nyamko Sabuni tillhörde är den starkare falangen. Den hade väl ungefär 2/3 av ombuden, om jag minns rätt, när de röstade om den här saken, om de kunde tänka sig ett samarbete om SD. Och jag tror inte att den andra linjen har blivit starkare sedan dess. Men skulle man gå emot partiets beslut, då skulle det kunna bli ett nytt fall, så att säga. Men om man inte gör det, så tror jag inte att Liberalerna kommer att splittras överhuvudtaget. Utan det bygger på om partiledningen vill släppa fram en regering med Sverigedemokraterna i.
Liberalerna gladde sig ju liksom Miljöpartiet åt att de faktiskt klarade 4%-spärren och blev kvar i riksdagen. Flera andra partier i båda blocken, de backade ju. Hur tror du att eftervalsanalyserna kommer att låta hos Vänsterpartiet och Centern?
Ja, det kommer ju att bli väldigt intressant. Centerns tror jag kan bli jobbig på så sätt att de förlorar, om jag har läst vallokalsundersökningar och de distrikt som räknade rätt, så förlorar de en del på landsbygd. Och det är ju Centerns själ och deras medlemsbas traditionellt som de förlorar. Och sen vinner de i storstäderna, bland annat unga kvinnor. Och det där är ju lite svårt, för en partiledare har ju flera arenor där man måste kunna vara. En är ens parti och en annan är väljarkåren och en tredje är riksdagen. Och för Annie Lööf så har hon ett läge i partiet och ett annat läge i väljarkåren. I partiet så är landsbygden mycket, mycket viktigare än vad den är i väljarkåren. Så det där kan bli lite svårt att orientera sig. Nu gjorde hon ju som väljarkåren ville när hon sa att hon ville se Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Det var ju ett ganska sent besked som kom efter sommaren. Och det var för att stoppa väljarflykten, för det var mycket unga feministiska kvinnor som har tyckt att Annie Lööf har varit en förebild på många sätt och som nu såg en annan förebild i Magdalena Andersson. Och en del av dem valde då att gå dit istället. Det är nog en viktig förklaring, tror jag, till att Centerpartiet har förlorat. En annan är att de har utmanats på landsbygden om politiken och om bensinpriserna. Och både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har ju försökt agera som ett landsbygdsparti. Så Magdalena Andersson har tagit feminister i storstäderna och sen har KD och SD möjligen plockat en del landsbygdsväljare då från Centerpartiet. Så det blir svårt. Vänsterpartiet har ju inte heller gjort en bra valrörelse. Trots att Nooshi Dadgostar hade väldigt höga opinionssiffror för något år sedan. De har inte lyckats föra in de här välfärdsfrågorna som de brukar säga är så viktiga. Och de har inte kommit fram riktigt. Pensionsfrågan vann de ju faktiskt en politisk seger när pensionerna höjdes. Men det har ju redan hänt så att säga. Och det var kanske inte Nooshi Dadgostar som fick berömmet för det. Ofta är ju väljarna också så att man ser inte tillbaka utan man ser framåt. Och nu är pensionerna redan höjda.
Den tidigare profilerade vänsterpartisten Jens Holm har ju varit ute idag och kritiserat partiet för att ha haft en, enligt honom då, katastrofal valstrategi där man har försökt vinna gamla LO-väljare och industribygdens manliga väljare till exempel, att det inte alls har fungerat. Vad handlar den kritiken om?
Jens Holm var ju klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Väldigt respekterad som riksdagsledamot just för klimatpolitiken. Och han avgick ju i protest mot att partiet sänkte ambitionerna så mycket när det gällde klimatpolitiken för att istället inrikta sig då på livet i bruksorterna och sådär. Att man har, det blev ett mindre grönt parti. Och det kan ju ha fått vänsterpartister att rösta på Miljöpartiet istället när Vänsterpartiet inte längre prioriterar klimatpolitiken lika högt. Och det var väl en sån sak som han var kritiskt till. Jag kan också tänka mig att en del vänsterpartister tycker att man inte har drivit de feministiska frågorna tillräckligt mycket, för det har ju Nooshi Dadgostar också tonat ner en del till förmån för klassfrågan, eller vad man ska säga, för alltså arbetare på glesbygd i bruksort, villkor i arbetslivet, vinster i välfärden har hon ju i och för sig också drivit då, och pensionärerna.
Och Kristdemokraterna som ju samarbetar med Moderaterna backade ju också, men det ser ju nu ut som att de förmodligen kommer att få ingå i det segrande blocket. Vad kommer de att dra för slutsatser av sitt valresultat?
Ja, det ska bli väldigt intressant. Ebba Busch gjorde ju en strålande valrörelse förra gången, men frågan är, hon har ju gått in lite i den här populistiska genren. Hon uttrycker sig väldigt spetsigt, väldigt hårt. Och hon kanske har i den genren mött sin överman i Jimmy Åkesson, som ju kanske är en ännu skickligare populist än vad Ebba Busch är där. Och det kan vara så att det är en del kristdemokratiska väljare av den gamla stammen som har blivit besvikna, som inte känner igen partiet. Jag såg bara på Facebook en tidigare kollega som var aktiv kristdemokrat som skrev att han skulle dra tillbaka sin kandidatur för han var så besviken att han inte kände igen det gamla kristdemokratin så att säga, som ju också hade en närmare koppling då till frikyrkorna än vad den nya kristdemokratin har då.
Och även stöd till flyktingar.
Ja, bistånd, stöd till flyktingar, precis. Och ifrågasättande av aborter. Alltså det fanns en sån dimension också i Kristdemokraterna och nu har de ändrat sig på flera punkter då och gått längre åt höger, släppt de här frågorna som provocerar de allra flesta men inte alla väljare, som var mer typiskt för de här kristna kärnväljarna som Kristdemokraterna hade för.
Och falukorvseffekten uteblev.
Ja, det verkar inte vara ett falukorvsval trots allt.
Valdeltagandet ser ut att bli oväntat lågt. Man hade ju förväntat sig tvärtom i prognoser inför valet. Kort här innan vi måste avsluta, vad beror det på?
Ja, det vet inte jag, men jag tycker man måste ställa frågan om det hade att göra med de här långa köerna som var utanför vallokalerna. Jag såg själv, även om det inte var långa köer, jag röstade faktiskt i två vallokaler eftersom jag var ombudsröst åt min mamma också som är väldigt gammal och inte kunde gå själv. Det var inga långa köer där, men jag såg många av de här äldre som kom. Om inte de hade kunnat gå ganska rakt in i vallokalen som de kunde i de här två lokalerna jag var i, utan var tvungen att stå som på centralstationen 2 timmar i kö, då tror jag inte de hade orkat stå kvar där. Då
kanske kan du ha påverkat valresultatet?
Ja, jag undrar det. Det verkar ju som om de inte tog höjd för när de ordnade valen att det skulle ta längre tid på grund av att alla först skulle gå in i ett bås och ta valsedlar och sen gå in i ett nytt bås och rösta. Och det kan ju ha varit ett misstag som kan ha påverkat. Men det får man väl utreda om det verkligen var så. Men annars så brukar ju statsvetarna säga att jämna val, då får man högt valdeltagande. Och det här är ju ett extremt jämnt val. Men ändå så sjönk valdeltagandet. Så att det måste ju finnas någon faktor som förklarar det här. Det kan möjligen också vara så att partierna var otrevliga, otydliga och inte höll sig till fakta. Det var svårt att genomskåda vad de sa och de hade ett tonläge som skrämde en del väljare. Det skulle också kunna spela in.
Avslutningsvis då, vad håller du koll på här i dagarna som kommer?
Ja, det är ju vilka som springer in och ut och äter lunch och träffar varandra i riksdagshuset förstås. Och rösträkningen på Valmyndighetens hemsida är ju väldigt viktig. Och efter ett tag så blir ju också partiets interna processer väldigt viktiga när de börjar komma fram till överenskommelser, de som får bilda regering. Kommer de att få med sig sina partier på att göra eftergifter och göra kompromisser? Det låter ju väldigt lätt i en valrörelse när de säger att vårt lag kan regera, men det är ju inte alltid så lätt. Det här är ju frågor som sitter ganska djupt i partier. Och att då ge upp en hjärtefråga eller göra någonting som man tror är fel, det är inte lätt.
Tack så mycket, Eva Stenberg, politisk kommentator här på Dagens Nyheter.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kokare-Menga, ljudtekniker Patrik Misenberger, redigering Magnus Silvenius Öhman och jag heter Ylky Holago.